Den finländska våren rullar på, så gör också Svenska Yles politiska podd. Det här är avsnitt typ 143, tror jag, om jag kommer rätt ihåg. Wow! I studion sitter politiska journalisterna Sofia Kajander och Freddy Wahlström. Mycket trevligt. Jag heter Joakim Runt och är programledare. Också trevligt det med. Trevligt att du lyssnar. Tycker du att det här är extra trevligt, så trycker du på hjärtat och favoritmarkerar oss. Och så trycker du på alarmklockan, så får du notiser varje gång vi ger ut ett nytt avsnitt. Det är torsdag eftermiddag. Klockan är 12:15 när vi bandar in det här. Bara så att vi får det rätt för protokollet. Om vi tänker på den här politiska veckan i Finland, så har den ju präglats ganska mycket av en debatt som hölls i A-studio. Var det i måndags eller tisdags?
Måndags.
I måndags. Det var mellan de grönas ordförande Sofia Virta och vår social- och hälsovårdsminister Sannfinländarnas Ville Rydman. Och det gick väldigt, väldigt hårt till. Och kan man beskriva den som?
Hårt var detta ordet.
Hårt, ja. Nästan sådär mera underhållning än sådär saklig diskussion.
Ja, vad var det då?
Underhållning. Jag fick göra sådär cringe, ja. Sådär som ungdomen säger.
Okay.
Någon kanske blir underhållning.
Vad var det, förstod någon vad det var de skulle prata om?
De här nedskärningarna i tredje sektorn, eller ska man säga civilsamhällets social- och hälsovårdsorganisationer och föreningar, som är ett färskt beslut från förra veckans budgetförhandlingar. Och Rydman har ju då som färsk social- och hälsovårdsminister bestämt om igen nya nedskärningar. Och sen den här, nu var det väl 50 miljoner, nettoeffekt 25 miljoner. Men att i det stora hela så minskar ju den här finansieringen nu från början av regeringsperioden med ungefär hälften från och med nästa år. Så att liksom den här kumulativa effekten börjar nu bli ganska stor för de här tredje sektorns organisationer. Helt enkelt.
Och Rydman säger då att den här gången när vi skär ner, så ska vi inte skära ner av sådana organisationer som gör fältarbete och värdefullt arbete och träffar klienter, utan vi ska skära ner på det här frälset av styrelsemedlemmar som inte gör något värdefullt arbete.
Ja, sådant här överlappande, koordinerande, föreningarnas föreningar. Alltså att han menar att det finns en massa sådant här onödigt liksom arbete. Eller liksom att pengar går till fel ändamål. Att det går inte direkt till sån här viktig verksamhet, utan det finns mycket så här löst som man kan skära bort helt enkelt.
Alltså, jag har inte förstått exakt vad för sorts föreningar Rydman menar. Alltså, vad menar han? Alltså sådana här skyddsarbetsplatser för... Vad är det för ställen han menar?
No, det vägrar han ju att svara på direkt också när han fick frågan. Att, kan du ge ett exempel på en sån här organisation då? Och så vände han det mera mot journalisten. Att man har journalisten inte gjort sin hemläxa här? Att vet du inte vad det finns för föreningar? Så att han var inte så konkret där.
Mm. En minister kan ju inte förstås säga ge exempel på enskilda fall som ska skärs ner. Om man säger bara att skär ner så här mycket, så får ministeriet sen bestämma vem som ska råka ut.
Men till exempel våra kollegor på finska sidan har till exempel tittat på att hur har de här nedkärningarna hittills riktat sig. Och då är det ju de här som får mest bidrag, till exempel Mieli RU, Diakonissanstalt. Alltså många olika sådana här stora organisationer som håller på med olika former, till exempel missbrukar, vård och hjälp och så vidare.
Och där av de här tidigare nedskärningarna, så har det visat sig att det nog också har drabbat sånt som man då kunde kalla sådana organisationer som gör värdefulla, kanske fel, men liksom effektivt arbete, som alltså får en liksom effekt. Och sådana som då, vad heter det, möter klienter. Men jag tänkte att det där, att den här debatten har vi ju hört tidigare, alltså för att regeringen har, är det inte nästan varje regeringsår har man bestämt att ta lite av de här organisationerna, så man har den här debatten. Men nu var det liksom, det där som jag sa, att det kändes liksom hårt, så var liksom båda deltagarna, både Sofia Virta och Ville Rydman, var på sitt eget sätt liksom, då så rasade ut liksom i blicken. Då såg ut som de skulle vilja liksom, eller det var liksom arga. Det var liksom inte något...
Det var lite som hundar med rabies. Jag fick lite den vibben. Och jag fick, om jag förstod det rätt, så var det så, alltså Rydman slog i sten att nej, vi kommer inte att skära av föreningar som understöder, medan då Virtas linje var det, no, men se, hur kan du slå det här i sten? Hur kan du, det är klart att det kommer att drabba,
ja, hon menar att eftersom man ändå skär finansieringen så himla mycket, så kommer det nog oberoende att också drabba det själva arbetet, att det finns inte så mycket löst att ta av, medan Rydman då hävdar att det finns. Och det var ju det här som en stor del av debatten bara gick åt, att liksom strida om de här faktagrejerna också, att hur är det? Men alltså, det här är ju ett färskt beslut också, det här senaste, så det är ju ganska svårt också. Alltså, ingen vet exakt hur de här nya nedskärningarna kommer att riktas, och det har man ju försökt också, många journalister, utreda. Bland annat du, Freddy, berätta vad du kom till.
Vet ni vad, vi skulle kunna återkomma till vad det handlar om, men vi skulle kunna ta ett exempel på alltså hur det lät när de satt och blängde på varandra och var arga till höger och vänster. Ni får välja, Sofia, om ni vill höra utdrag ur den här debatten med lite Peps Persson-musik eller utan. Vad föredrar ni?
Med gärna.
Ja, med, för jag vill egentligen inte alls höra några utdrag ur det där, men det där, om du har Peps Persson att sätta på så kanske det
lär dig. Så då lyssnar vi lite på Rydman och Virta medelst Peps Perssons Oboi.
Luuletko, että sairaus katoaa? Ei, se vaikeutuu, jolloin se maksaa enemmän. Samalla te leikkaatte ennaltaehkäisyistä muun muassa järjestöistä, niin tiedätkö niitä mitä?
Ei selvästi
arvoministeri, tämä on viimeinen lause tässä
sairaus. Kun
totean lopuksi, että valtion velan lisäksi. Tämä on aivan puppua, tämä puhe, mitä äsken kerroitte. Tiedätkö, miksi tämä on aivan höpö-höpöä?
Tämä Sofia Virta täällä valehtelee silmät päästään, koska hän ei ole tyhmä ja hän tietää aivan hyvin sen, että Suomi on täynnä järjestöjä.
Ei pidä.
Mutta tämä nainen tässä
kerro yksi järjestö.
On valmi-
yksi järjestö.
Ja taas keskeytetään. Ettekö te tienneet tätä? Oho, siis meillä on todella ollut puoluepoliittisesti sidonnaisia vapaa-ajan järjestöjä, jotka ovat saaneet STEA-rahoitusta.
190 miljoonaa te leikkaatte järjestöjä.
Yksi kerrallaan, nyt pitää.
Jos et ole saanut
nyt aletaan tähän, käyttää tähän tässä paperin. Studiossa asioita.
Och det kan vi ju tillägga, alltså, där i mitten ungefär så vänder ju sig Ville Rydman alltså mot Sofia Virta och blänger på henne. Och då säger till och med programledaren att oho. och det var man kunde ta på den här, alltså vreden i studion på något vis, eller vad man ska kalla det.
Mm. Vi har två politiker här som på sina olika håll har lite kanske den här nya, på ett sätt liksom ett nytt sätt att vara politiker, att man liksom lite så här inte tar emot någon skit alls, utan liksom man ska fasen ge tillbaks liksom, och ge tillbaks med övermått om man får något. Virta till exempel brukar ju alltid efteråt skicka sen här som är medel när då någonting har sagt som henne liksom i tv där hon har deltagit, och där hon liksom ger tusenfalt tillbaks. Och Rydman vet vi att det där han kan inte liksom, hur ska jag säga, han kan inte ta emot det här utan att se ut som att nu liksom, nu jäklar, nu kommer jag att det där, nu blir får jag gallfeber här.
Ja.
Jag menar, när den tidigare generationen av politiker, så de liksom kunde ha de här hetska debatterna, och sen efterhand så var det skaka hand bara, morgens, vi ses nästa gång.
Att det är liksom sakfrågorna som strider sinsemellan, så som man klassiskt brukar säga, och inte personerna, men här kändes det väldigt personligt att de liksom hoppar på varandra också helt personligt, att tämä Sofia Virta liksom, det kändes
ju... Tämä nainen tässä, tala om henne som kvinnan
det måste
här,
ju
vilket
här,
har lyfts upp.
Det måste jag verkligen tillägga, att den här, när han vände stolen och började säga tämä nainen, så alltså som kvinna själv, när jag tittar på det, så det kändes som en ganska hotfull stämning i studion, att man blev lite så att oj nej, vad ska han liksom hoppa på henne här nu, eller vad händer till nästa? Det var inte en trevlig stämning.
Och till och med att statsminister Petteri Orpo har ju kommenterat också att liksom, vi kan inte prata på det här viset. Vems fel är det att den här debatten blev så? Var det Virta som provocerade, eller var det Rydman som var aggressiv? Nej, men det var ju de två som satt där och grälade. Vems fel? Varför
som
blev det så
där? Här uppfostrar våra politiker.
Alltså, de var oskyldiga, utan de var offer av sociala medier.
Nej, då väntar du. Det kan man ju väl inte
säga. Tonen var ju väldigt mycket som på sociala medier. Så på det sättet så tycker jag ju att det... Liksom själva tonfallet och decibelnivån var kanske inte något jätteavvikande från när man själv tittar på de här inläggen på sociala medier hela tiden, där tonfallet kan vara ganska hetskt och man har aldrig själv fel, utan det är alltid den andra sidan. Man försöker inte ens mötas. Det visste man ju på förhand, att om man då på Yle bjuder in just Sofia Virta, som är en hetsk debattör, och man bjuder in Ville Rydman som är en ideologisk motpol och som aldrig har fel och som är väldigt slipad i sin retorik. Så då vet man ju att det här kommer att bli en jätteintensiv debatt, och då blir det ju en allt större roll också på journalisten som modererar den här diskussionen, att faktiskt då hålla tyglarna, alltså liksom se till att nu talar den andra, vet du, liksom moderera det.
Så det är så du säger, man visste lite vad man gjorde här när man, hej, vi bjuder in Virta och Rydman.
Och det är sannolikt.
Det, det är ju ofta så.
Ja.
Ja. Jag måste bara lite ta tillbaka. Det verkar som en gammal konservativ, vad heter det, tittare som inte vill ha någon sorts liksom, känslosfall. Det vill jag gärna ha, men alltså, jag liksom avsaknade av liksom humor som ändå finns. Hur het debatten ändå blir, så finns det alltid lite liksom, någon sorts liksom, lustigheter, kvickheter också där. Här var det helt avsaknade.
Det var kyligt. Det var kyligt i studion. Kyligt.
Ja.
Men var det här, alltså, var det som vi såg någon sorts försmak på, alltså hur riksdagsvalsdebatterna kommer att bli?
Vi har ett år kvar till riksdagen.
Ja, men alltså, är det här liksom första glimtan av ett nytt politiskt debattklimat vi har i landet, eller var det här en liten parentes eller ett undantag?
Nu kan man väl tänka sig att det här var ett ganska extremt exempel nog, och kanske speciellt i den här A-studio-kontexten, klockan 9 på måndag kväll då liksom den traditionella tv-publiken tittar på det här, så kanske det nog stack ut, och det brukar inte se ut så här, men nu tycker jag att man har sett alltså valdebatter som ändå är också ganska så hetska i den här stilen. Jag tycker att mer att det liksom urartar där när han började vända stolen, och det blev väldigt personligt. Men att inte, ja, nu har det ju hänt saker med vårt debattklimat kan man säga, och därför reagerar ju Orpo också. Han på något sätt tyckte ju nog att båda borde skärpa sig. Han sa att liksom han ska ha puhuttelu i regeringen och så vidare, men att han pekade inte ut att det var någon enskild som hade gjort mer fel.
Fast att debattklimatet ändå så det tycker jag kanske inte skulle vara så illa det heller, för att inte orkar man ju heller med de här sömnpillardebatterna där alla partier bara upprepar den här samma frasen som de har liksom, där 15 sekunders fraserna oberoende vad det tidigare talaren har sagt, så det liksom, då kommer man med sin, det vill man ju inte heller ha.
Jag
brukar säga att det finns ingenting tråkigare än när en politiker får tala till punkt.
Och det är ju också en kritik som någon gång har förts mot liksom de här stora partiledardebatterna, när man har liksom 9 människor där och alla ska få säga en mening och så vidare. Nu brukar man ju också säga att var är debatten? Att nu är det här liksom att man möts inte. Och här möttes de verkligen.
Men är det så att det är debattkunskap, eller liksom kunskapen att hur man debatterar på riktigt, att den liksom har lite
eventuellt, att man slutar lyssna på varandra, skulle jag säga, att det är den där liksom, kanske nya dimensionen. Ja, att man har bara bestämt på förhand att jag tänker säga de här 3 punkterna och de håller jag med till. Jag tycker absolut inte bemöta den andra eller ändra mig ifall någon säger att jag har fel. Jag tycker att det är lite den vibben vi ser här.
Jag reagerar på, jag tycker att man inte så där flitigt odlar det här att du ljuger. I sådana här politiska debatter. Är inte lite av tradition så brukar politiker försöka undvika det där?
Åtminstone i plenisalen.
Ja, åtminstone där. Och kanske också lite utanför. Men här var det ju flera gånger. Du ljuger. Det är en ganska hård anklagelse. Ja.
Det är säkert den grövsta man kan säga speciellt, som politiker.
Speciellt som man kan säga på det sättet att någon ljuger i en politisk debatt, för alla för nu fram sin egen liksom, politiska vilja. Och där så kan man ju säga att när man sen ibland i medierna, och måste man säga i ärlighetens namn, så gjorde vi här på Yle också, att vi hade en så kallad, en helt bra artikel, men som man gick och kallade för faktacheckartikel efter det här programmet. Och då blev det ju genast människor förbannade, för att bland annat en av de här som då i artikeln man hade fråga, vad är fakta? Vem ljuger, Sofia Virta?
Alltså det vill säga, man tog det som Virta och Rydman hade sagt, och sen skulle Yle kolla då, att är det här sant eller falskt?
Just det, och kallade det för, nu ska vi se vem som ljög, vem talar sanning, det här är faktagranskning. Och det var nu vad det var, men det är omöjligt att ha att göra en faktagranskning på det sättet på en politisk debatt. Eller det är inte omöjligt, men det är liksom onödigt.
Alltså det är klart att i en kontext som till exempel USA kan man ju säga att det är jätteviktigt med faktagranskning, där det på riktigt förekommer alltså felaktighet, faktafel ganska ofta i det som politiker säger. Men i en finsk kontext så händer det ändå ganska sällan. Och det är klart att vi alltid ska vara på alerten och försöka granska att stämma det här. Men jätteofta så är det väldigt svårt att... Alltså det finns ingen som på det sättet ljuger eller säger faktafel, utan det är bara olika perspektiv man lyfter fram beroende på vilken väljargrupp man vänder sig till och talar till. Att okej, det här drabbar de fattiga, tänker jag på för att jag är från ett vänsterparti, eller det här drabbar företagen för att jag företräder ett högerparti. Alltså det är ju bara olika perspektiv väldigt ofta som lyfts fram, och sådana går ju inte att säga att den ena har fel.
Eller sen regeringen har skurit ner i vad heter det, välfärdsområdenas finansiering, så säger regeringen, nej, vi har inte skurit ner, vi har ökat på välfärdsområdenas finansiering. Mm. Båda kan man säga att stämmer och inte stämmer.
Jo. Pengarna ökar, men inte så mycket som de skulle ha kunnat göra. Det är sådana här klassiska grejer. Det är ju grunden i politisk retorik och diskussion, och det ska man ju inte glömma heller. Att man kan inte alltid ta in en expert som skulle kunna liksom berätta vem som har rätt. Är det regeringen eller oppositionen? Väldigt sällan kan man det.
Vad är det man säger? Alltså politik är möjligheternas konst. Alltså, du kan svänga alltid. Men vad vet vi om alltså, vad som stämmer och inte stämmer gällande det som Virta och Rydman pratar om då? Har någon kunnat klura ut att liksom, stämmer det att nej, de ska inte skära från föreningar som hjälper folk konkret? Eller?
Det stämmer att om vi tar de här nyaste nedskärningarna som kommer att som nu ministeriet kommer att börja arbeta på att se hur de ska genomföras, så stämmer det att ministern har gett i uppdrag, åtminstone har sagt i A-studio, att de här nedskärningarna ska inte tas av sådana som jobbar på fältet. Men det stämmer också att inom ministeriet så säger man att det är jäkligt svårt att göra de här nedskärningarna så att de inte tas av sådana som jobbar på fältet. Mm. Och så säger man att vi kan inte garantera att så inte sker.
Men att summorna är så pass stora att man är rädd att det ändå kan drabba det verkliga klientarbetet. Men meningen, alltså nu har ju Rydman där helt rätt att tanken är att man ska rikta de här nedkänningarna så att det är det här överlappande eller på något sätt koordinerande arbete eller visst påverkansarbete som de här föreningarna gör. Sen kan man ha olika åsikter om att är det vettigt, men i alla fall så, men vi vet inte exakt hur de utfaller ännu, och därför har det varit så svårt att faktagranska också de här effekterna, och att hade Sofia Virta rätt, för att det har inte ännu, det finns inte nedskrivet ännu, vi ser inte vad kommer de att göra.
Men okej, tittarna som du sa, Sofia, som är vana att bänka sig ner framför A-studio klockan 21, fick ju alltså hjärtslagna och så den här skrikande och hatfyllda debatten. Och det där, och då gjorde ju A-studios gäng så här att det där, nu ska vi ta och lugna ner dem och riktigt vad heter det, berätta att nästa A-studio så blir det lugn och ro. Och om man ska lugna ner och gjuta olja på vågorna, så finns det ingen bättre lösning att ta Antti Lindtman och Petteri Orpo till studio, för då kan TV-publiken tryggt somna framför rutan igen en onsdag kväll.
Vi ska titta lite närmare på just den debatten, det vill säga mellan statsminister Petteri Orpo och Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman. Jag försökte välja ut en effekt ur den vildaste passagen mellan Orpo och Lindtman. Och det lät så här.
När man redan siellä lääkekaapissa, niin siellä on vuodelta 20, oliko se 24 vai 5, kun te teitte vaihtoehtobudjettin. Siellä on 3 miljardin veromoukari. Mua todella kiinnostaisi tietää, onko se vielä voimassa. Seko on se salainen ase, jolla te sitten tasapainotatte taloutta.
Niin mikä,
tämä maa
mikä,
pysähtyy,
mikä,
ei tule yhtään työpaikkaa.
Minuakin tämä toki kiinnostaa.
No tälle vuodelle se suhde ei paljon muutu siitä, mikä on hallituksen budjettiesitys. Meidän veromallissa kaikkien alle 9000 euroa ansaitsevien suomalaisten palkansa, eläkkeensä ja verotus on keveämpi.
Tempo var kanske hårdast här när de... Freddy snackar till. Här alltså fråga Orpo hur mycket SDP kommer att ta in pengar via olika skatter. Så det var det de talade om. Var det, alltså, kom det fram något nytt i den här diskussionen? Det har ju varit tal om att Petteri Orpo har undvikit att våga sätta sig i samma studio som Antti Lindtman, och man har ju byggt upp lite sån här drama kring att man, det här svårt att få det här att mötas, och nu möts titanerna äntligen. Var det en häftig drabbning det här då?
Alltså det var nog ganska precis som vi har sett förut, att Orpo säger till Lindtman att men vad är ert alternativ? Det har jag inte hört av Socialdemokraterna, att vad skulle ni då göra när ni är så kritiska? Och jag menar den här förra, hela sen Rian var slut, så har ju alltså oppositionen gått igång och sagt att statsministern borde avgå. Alltså det har varit väldigt hård kritik. Men det nya här var kanske det att Lindtman då fick chansen att säga, no men vi har berättat, eller han berättade lite om vad de ska ha gjort annorlunda, men att okej, Samlingspartiet, hur skulle ni då spara under nästa valperiod? Det var liksom kanske den nya frågan som ställdes.
Kom det något svar där?
Då räknar Orpo upp till exempel de här, att väldigt många utgifter i statskassan är indexbundna, och att man då skulle kunna se över att kanske alla index inte höjs med den allmänna kostnadsnivån och sådär. Han nämnde också mycket byråkrati och strukturer, alltså vi har 300 kommuner, välfärdsområden, sådana här sysselsättningsområden och så vidare. Och så lyfte han också upp väldigt ivrigt den här AI, att produktivitetsutvecklingen skulle kunna liksom gå upp som i Estland om vi skulle använda mer AI i förvaltningen.
Och när man räknar ut Orpas förslag så blir det lika lite inbesparingar eller ännu mindre än vad Lindtman har sagt. Men Lindtman är ju faktiskt den, måste man ju säga, att han är den som har gett de mest konkreta sparlistorna, vad man nu ska kalla inbesparingslistorna. Därför att man har svetsat honom så länge i varje program och debatt. För nu är SDPs alternativ, så nu har han då kokat ihop någon sorts liten lista. Okej, den är ganska tunn den här listan som man brukar komma med. Men...
Och huvudpoängen är ju att man, alltså där är det en större betoning på skattehöjningar helt enkelt. Det är ju det stora skillnaden.
Fast han är nog också försiktig med att tala för mycket. Mm. Intressant var det att när han sa om att hans stora första lösningen är att återinföra den här samfundsskatten, så regeringen ska ner.
Ta tillbaka sänkningen.
Då skulle man då nominellt kunna tänka sig 800 miljoner euro tillbaka till kassan. Men där sa han sen i en bimening att vi återinför samfundsskatten och stöder på något annat sätt de här företagen. Då var det, vänta lite nu, 800 miljoner euro för att återta samfundsskatten och föra in den, men sen stöda på något annat sätt. Hur mycket kostar det då? Mm. Så att det blir lite... Men okej, okay, han var mer konkret än Orpo.
Men sen apropå konkreti, så jag reagerar på att Lindtman flera gånger sa det här, alltså just det här svårigheten att få en politiker att säga någonting konkret, att de använder gärna sådana ord som vi kan tänka oss att titta på den och den skatten, eller vi kan se över det här. Alltså man använder sådana termer som absolut inte låser en vid att antingen skära ner eller lägga till, utan se över och titta närmare på.
Jo, alltså faktum är det att alla partier måste komma med ganska långa sådana här Excel-tabeller på vad de skulle både skära i och vilka skatter de skulle höja. Och ingen är ju ännu, inget parti har kanske ens fått ihop den listan än, utan alla de alternativen kommer senare mot hösten kanske, så att på det sättet berättar ju ingen ännu konkret i det här skedet.
Men i det här spelet så har Orpo, och det vet han själv liksom, därför behöver han inte säga något konkret, och han säger att vi tittar sig senare på hösten. Och han sa ju också där att vi har revisat i Samlingspartiet att vi nog kan skära, och om man från väljarperspektiv ser och säger att du är en väljare så är jätteorolig för skulden och du absolut vill att partierna genomför den här skuldbromsmålet, så då kan det hända att du så där automatiskt tänker att några Samlingspartiet är väl de som skär, de har gjort det nu. Men om du är en sån väljare som är orolig för att det skärs för mycket, så då har Lindtman ett svårt spel att spela här, eftersom han borde liksom omfamna de väljarna, men samtidigt liksom tvingas han hela tiden berätta vilka Socialdemokraternas inbesparningar är.
Ja, de har nog en svårare sits på det sättet. Och ännu till...
Snålskydds.
Ja, och ännu till med tanke på det som vi har sagt här tidigare i podden många gånger, att SDP har ett stort försprång i gallupparna som kommer att börja smälta direkt när man får höra vilka konkreta alternativ Socialdemokraterna har.
Sen en ny sida av Petteri Orpo, så åtminstone jag, som jag inte har sett under hans nuvarande statsministerperiod i varje fall, det var det, alltså självironi, som kom på slutet av den här debatten. Han fick Olyckligt nog så ställde programledaren Matti Koivisto det man inte ska göra, alltså två frågor i rad av Petteri Orpo. Petteri Orpo svarar på den första som handlar om någonting med det här Estlandbesöket och vad det nu bla bla bla. Nej, ett tal han hade hållit i, inom EU. Och sen hejda Petteri Orpo säger och sa att vänta snutt, vad var din andra fråga? Jag blev så exalterad av mina egna ord att jag glömde den, sa han. Och det var första gången jag alltså sitt Petteri Orpo driva med sig själv.
Men det är just det där lite roliga som man vill ha också.
Jo, jag tyckte det var ett ganska så här mänsklig stund, liksom att till skillnad från måndagens Virta och Rydman, att man faktiskt visar att jag är bara en människa.
Som
jag
aldrig vet, kan ha fel.
Ja, exakt. Att man kan liksom, och där ser man, när man ser på Lindman och Orpo, att de, när de kliver av studioscenen så är de säkert helt liksom chomisar med varandra och kan liksom prata helt civilt utanför studion. Att man ser att de vet när de pratar i sin roll av politiker och att det inte är personligt.
Fråga på det. Hur ser det ut nu med det här, den kommande blå-röda regeringen? När ni tittar nu på senaste debatten med
Orpo. Den kommande blå-röda år 2058.
Nej, utan nästa regering. Det har ju flera gånger på olika håll flaggats. Det blir blå-röd regering. Vad tror ni?
Alltså, nu såg ju det här ändå ganska så harmoniskt ut. Alltså, om man nu jämför med till exempel det här kärnvapenbråket och hur SDP där har varit jättestötta över att Samlingspartiet inte tog med SDP i hela den här parlamentariska processen då, så jag tycker att nu såg de igen lite mer vänliga ut och kan nog liksom hålla med, eller försöker ändå säkert, de tänker att de kan hitta varandra sen om ett år i regeringsförhandlingarna.
Och den här kärnvapenfrågan så tror jag inte är någonting som fäller regering, för att i sådana frågor kommer man ändå alltid till sliss och slut överens alla partier. En sak hej, som vad heter det, märkte ni som, på tal om det här debatt liksom klimatet, en sak som både alltså det här Virta och Rydman, men också Lindman och Orpo har börjat med att de först liksom svarar någonting, men sen vill de fortsätta prata, så säger man liksom att jag säger ännu det här. Och det här har många politiker börjat med.
Du har rätt, ja.
Och då liksom tas den andra debattören och också reportern liksom på säng. Aj, du säger ännu där. Inte så här att får jag ännu säga att då är reportern just, nej du får inte säga. Jag säger ännu det här.
Jo,
jag tycker att man anspelar lite på det där att hej, låt mig tala till punkt, att man vill inte bli avbruten, för det var också en sak som Rydman sen efteråt när han grät ut i flera medier att hur hemskt det var att sitta där med Virta som var så hemsk, så var det mycket att hon pratade på mig, jag fick inte prata till slut. Jag tror att det är också ett knep. Ja.
Men sen är det där att när man att ofta är det just att de har en pratat till punkt, men sen ska de ännu liksom hålla kvar så att liksom får jag ännu
girigt.
Jag säger det här.
Ja.
Men apropå såta vänner, alltså Socialdemokraterna vill ju fälla regeringen Orpo. Här i morse så har de hållit en presskonferens om hur regeringen måste fällas omedelbart.
Hela oppositionen.
Och jag har förstått att det är inte helt vanligt. Det är att alla, minus Timo Vornanen, ställer sig bakom en opposition.
Det var faktiskt, eller tidigare, speciellt när det handlar om ekonomisk politik, så har Centern velat ställa sina egna interpellationer, för de vill distansera sig från Vänsterförbundet främst. Att politiken är annorlunda, och det är det ju, alltså Centern och Vänsterförbundet är långt ifrån varandra när det gäller ekonomisk politik. Men det kanske lite syntes också på den här interpellationen, just att hela oppositionen ställer den här frågan, vill fälla regeringen. Vår kollega Jenna Emtö ställde ju frågan till vad heter det, Lindman, att vad handlar den här interpellationen om när ni alla kan vara överens om den?
Det finns bara en fråga i det här interpellationen. Är regeringen redo att ändra sin Europas misslyckandes och värsta ekonomiska politiska linje eller inte?
Svar nej.
Ja, men jag tycker att det här, den här tajmingen, att det just har varit den sista budgetrian här på våren och att det är ett år till val, så jag tror att det är väldigt lockande för alla oppositionspartier att nu ta tillfälle i akt och liksom kritisera regeringen så hårt man bara kan. Jag tänker att det är den här tajmingen som spelar roll här.
Samlingspartiets Arto Satonen var ju snabbt ut och twittrat. Här ser man nu hur Centern har blivit SDPs stödparti. Hur hårt svider det för Centern?
Fast där har Satonen fel, för att när man läser den här interpellationen så handlar det bara om att regeringen inte har nått de här målsättningarna som man satt. Det står inte ett ord om vilka lösningar man borde ha, vilket har under senare ofta varje interpellationer då när det är liksom såna partier som är överens, så har det liksom, det är inte så mycket en fråga, utan det är liksom så här sabla borde man göra, men okay. Nu har man inte skrivit. Och under den presskonferensen så drog ju Harkimo, som är ju ett eget partirörelse nu, han drog sitt egna spår, han började ju berätta vad han tycker att borde hända. Mm. Och då står ju Minja Koskela där bakom, som alltså har en helt annan linje. Hon vill inte att man ska skära indexförhöjningar eller spara 50 000 pensioneringar bort liksom från den offentliga sektorn och så vidare. Så Harkimo
började där. Ja, så han började freestyla lite där.
Ja. Men hörni, alltså det här gänget som gör den här interpellationen, de är ju alltså i minoritet i riksdagen, så det är ju omöjligt det här projektet. Varför gör de det? Alltså de kan inte fälla regeringen. Men varför säger de nu ska vi fälla regeringen?
Alltså.
För att, varför inte? Jag menar, nu måste man ju försöka. Man får ju synlighet. Man får reportrar som kommer dit på plats och det där ger dem synlighet.
Och den här synligheten kommer ju när man meddelar att nu ska vi ställa den här interpellationen. Som idag just när den här presskonferensen var. Sen när själva interpellationsomröstningen sker, så då brukar man bry sig om. Inte hela oppositionsledamöter. För några veckor sedan när man hade den förra interpellationen så var 28 oppositionsledamöter ledamöter borta från den omröstningen. Mm. No, jo, förstås var de ute på olika arbetsresor. Så, men, alltså,
men poängen är kanske att komma med den här interpellationen, inte kanske senare. För man vet att det kommer inte att fälla regeringen.
Sofia Kajander, Freddy Wahlström, undertecknande Joakim Runt, säger tack för att du lyssnar. Hör av dig via politikensnabela.yle.fi om du vill.